en podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
God fortsättning allihop. Sillypodden här dessa mellandagar. Makoto Azar heter jag. Patrik Syk är julledig. Men Frida Fagerlund med från London. God fortsättning till dig.
Ja, tack. Detsamma. God fortsättning.
Haft en fin jul.
Haft en väldigt lugn och avslappnad jul, måste jag säga. Så att det känns skönt faktiskt.
Blev det svenskt eller brittiskt på julbordet?
Ja, men det är det som är så bra när man är ett svenskt engelskt hushåll. Att man kan fira svensk jul den 24 och sen den 25 så ägnar man sig helt åt engelska aktiviteter och ja, mat för den delen. Så att det är faktiskt en alldeles ypperlig, ja, det är en konstellation så att säga.
Vilka håller du högst då?
Nej, men jag gillar ju svenskt. Svenskt julbord ändå. Sen äter ju inte jag äter ju inte kött. Så att
det är mycket som försvinner. Ja, i och för sig, nu finns det väldigt många vegetariska julbord och sånt. Och varianter.
Ja, jag äter ju fisk dock, va? Så att svenskt julbord blir ju väldigt... Alltså det funkar ju ändå. Vi har ju mycket fisk. Men det är ju inte lika mycket fisk på ett... de har ju inte ens ett... Det kallas ju inte ens för ett julbord. Men det är ju mest kalkon man äter här ju. På juldagen. Så att då får jag någonting annat. Så att ja, så är det.
Så är det. Innan vi tappar alla lyssnare här. Vi är på att vi ska göra julmat. Kan vi gå över på där vi ska prata om. Ni som undrar varför pratar vi inte Boxing Day och matcherna som har spelats. Vi kommer säkert nämna dem på... Ja, i förbifarten, men vi har ju plan på att köra en Premier League-podd också där vi går igenom den här återstartsomgången. Men här kör vi silly och det har ju faktiskt hänt saker i just Premier League-väg. För Cody Gakpo verkar ha på väg att göra klart med en ny klubb. PSV Eindhoven gick ut drygt timme efter då de här uppgifterna dök upp från tomma intet på annandagen. Om att Cody Gakpo är på väg till Liverpool. Frida, din reaktion på det?
Först och främst måste jag säga att jag gillar att fotbollsdirektören Marcel Brands, han ville ju inte avslöja övergångssumman, men han kunde inte låta bli att tillägga att det var ett rekord. Så att ja, de verkar i alla fall rätt så nöjda med den här affären. Annars hade de ju inte låtit honom lämna först och främst. Men min första tanke var väl egentligen att det är ju inte den positionen där man tänker att Liverpool behöver förstärka främst. Men å andra sidan så är det en väldigt bra övergång för Gakpo själv. Och också om man tittar på Manchester City och deras väldigt breda trupp så är det kanske så här man måste göra. Man måste fylla på med en massa stjärnspelare då, eller potentiella stjärnspelare i hans fall kanske, som gör att man har en väldigt bred trupp. Så att på så vis så är det ju en väldigt bra värvning för Liverpool. Jag tror att han kommer passa in väldigt bra i Klopps system. Men det är väl klart att man tänker också att det är ganska många spelare nu de har där framme. Så att det blir intressant att se hur de ska trycka in allihopa.
Alltså känslan är väl att Firmino spelar sin sista vår i klubben. När man gör den här värvningen.
Och Jota tror jag kan ligga... Ligga riset på det vet man ju inte. Men jag tror väl, precis som du är inne på, att någonting kommer ju ske där. Men som sagt, tittar man på Manchester City, de har ju också minst två spelare på varje position. Så att det är kanske mot det vi går någonstans. Att man måste ha en sån där supertrupp för att verkligen kunna vara med och utmana om titeln också.
Nej, i Gakpos fall, som sagt, han sa att de här rekordtransfer, det har väl sipprat ut lite siffror. Om man räknar med bonusar och så vidare i då själva övergångssumman, så har det rapporterats om 44 miljoner pund. Lägg där till då på ett 6-årskontrakt som man då ska få till 2028. Eller blir väl till och med 2029 om det är 6-årskontrakt. Men
5,5
så blir det ju för sig 2028, så då stämmer det ju. Men att hela då affären för Liverpools del ska kosta någonstans runt 80 miljoner pund. Och då är det ju nästan de transfersummor man nästan väntar sig med tanke på vad Antony gick för till United, vad Gakpo gjort under VM:et som måste ha ökat på hans prislapp ganska rejält, vad han har gjort under hösten som har ökat på hans prislapp. Så på något sätt känns det ändå som att Liverpool ser ju en möjlighet att göra en väldigt bra affär. De inser att om inte vi gör någonting nu så kommer till exempel Manchester United att göra skäl för sitt intresse och faktiskt lägga ett bud. De ska ju inte ha gjort det, även om Gakpo var väldigt öppen med att han skulle kunna tänka sig spela för United, så dök ju Liverpool upp. Klopp var väl en väldigt bidragande orsak till att Gakpo ändå valde den här flytten. Och Liverpools,
Van Dijk, ja, säkert agerat agent också i det hela.
Det har han ju gjort. Det har varit agent Van Dijk där som har jobbat på hårt under det nederländska landslagslägret också för att få det här i hamn. Och sen dök det upp från ingenstans och nu ska han alltså spela i Liverpool. Nej, jag håller ju med om att det är konstigt att de behöver ju fortfarande in i mittfältare, men det känns som att Liverpool är ju långt ifrån klara. Här är det ju, här säkrar man offensiven egentligen, för med skadeläget nu med Luis Diaz borta, Jota borta, Firmino var ju borta här nu senast också. Om man startar med Oxlade Chamberlain, med all respekt i honom, som en av yttrar i ett 4-3-3, då har man vissa truppproblem. Mm. Så är det idag. Så att...
ja. Och sen är ju ganska spännande också med Gakpo, för att han är ju en väldigt formbar spelare just eftersom att han är så där ung. Jag vet ju att Van Gaal hade ju någon idé om att spela honom som striker, alltså central anfallare i VM, men att Gakpo själv inte ville göra det utan att han trivs mycket bättre ute på kanten. Men jag tror att om några år kanske, om han själv kommer på att jag kan nog spela centralt också. Jag tror att det finns en stor möjlighet i alla fall att vi kommer få se det från hans sida, att han verkligen kommer utveckla sitt spel nu när han kommer hit till Premier League, och det finns väldigt mycket potential att ta av.
Det känns det som en sån förvandling man måste göra för att bli en av de här allra bästa, om man tittar på så här Cristiano Ronaldo som utgick på kanterna under tidigare år.
Thierry Henry är väl det exempel man alltid drar egentligen.
Så är det ju för sig. Han blev ju dock en mycket bättre fotbollsspelare rakt av. Jag menar, så att, nej, så att det är ju inte omöjligt. Men samtidigt... min känsla, för vi kommer ju givetvis då till Manchester United efter det här från där, i och med att det var ju spelare man trodde United skulle gå för. Det var spelare man kände var naturlig för dem att få in. Men jag tycker väl ändå det är lite av kanske en blessing in disguise för dem. För det är ju som sagt inte en renodlad nia, och det är en renodlad nia de behöver. Men de håller med, Fria.
Jo, nej, men så är det väl, absolut. Sen, ja, exakt, alltså det är väl beroende på hur man ser det också, alltså just det här med att, alltså man vill ju såklart ha flera alternativ på alla positioner, eller alla storlag vill ju ha det, men absolut, alltså efter Cristiano Ronaldos sorti här så är det väl så att man främst behöver en central anfallare. Alltså Martial är ju... han är inte tillförlitlig på så vis att han är skadad för jämnan. Och det har man inte riktigt råd med. Så nu tycker jag ändå att det känns som att en sån som Marcus Rashford, han var ju faktiskt väldigt bra under VM och borde ha spelat ännu mer då. Och ser mycket lyckligare ut nu än vad han har gjort på väldigt länge. Och det såg
vi också
här
igår också.
Ja, det var han mot Nottingham Forest. Och så där har de ju, alltså där sitter ju på något sätt Man United fortfarande på ett sparkapital. Egentligen samma sak med Antony, som ju faktiskt inte har varit jättelänge i United. Alltså där finns ju fortfarande utvecklingspotential hos honom. Jadon Sancho, som man nästan har glömt bort, vad händer med honom? Ja, men å andra sidan så, han är fortfarande ung, så att man vet aldrig, alltså han måste ju på något sätt också få chansen att komma igång igen eller liksom hitta sin väg framåt i allt det här. Men ja, det blev ett väldigt långt svar på en ganska kort och rak fråga. En central anfallare borde ju givetvis vara det man tittar på, men det gör de väl också. Ja, det är lite dyrt bara.
Det är det väl. Om man tittar på några av namnen som dykt upp i radarn, så är det väl Gonzalo Ramos såklart. Hade varit logiskt man ska ersätta Ronaldo med att ta den spelaren som petade Ronaldo i VM givetvis och gjorde hattrick. Som också relativt nyligen ändå skolats om eller mer blivit en renodlad central forward, men gjort det väldigt bra i Benfica. Ung dessutom. Skulle det kosta väldigt mycket pengar. Victor Osimhen också.
Fick väl fylla tomrummet efter Darwin Nunez, får man väl också trycka in.
Så han gick ju in där då och fick den här rollen när Darwin gick till Liverpool och har verkligen tagit chansen. Ett annat namn som var Victor Osimhen. Vi kan väl räkna bort Betinho i alla fall. Den 29-årige okände portugisen som dök upp i Uniteds officiella trupp under gårdagen.
Märkligt.
Det var otroligt märkligt.
Men det var väl någon som, man kan tänka sig att det är någon på Man Uniteds sociala medier team som kanske har fått sig en liten örfil efter detta. Det måste ju ha varit ett skämt helt enkelt. Som,
ja, eller han var ju officiellt registrerad i truppen på Premier Leagues hemsida. Så fanns nummer 11 Betinho som tydligen spelat i klubben sedan 2019. Han finns dock inte längre där. Så att, men det var ganska många timmar som Betinho spelade för Manchester United. Spelade senast i portugiska andra divisionen och Espinha. Gjorde ändå 5 mål förra säsongen i portugisiska segundan, så någonting har han ju. Men det blir ju inte han, det kan vi i alla fall konstatera. Frågan är, det kom ju uppgifter i The Athletic här också om att United kanske inte har jättemycket pengar att spendera. Vilket man kan förstå när man la 1 miljard på Antony, man la 80 miljoner euro på Casemiro. Så att det kan vara så att man snarare tittar på någon billigare, kortsiktigare lånlösning som anfaller. Men jag vet inte riktigt vem det skulle vara i sånt fall.
Nej, jag vet inte heller. Det är ju svårt det där, det är ju en sån position där det är alltid svårt att hitta, ja, men hitta bra alternativ och sen så, som du är inne på, lösa dem också rent ekonomiskt. Mm. Det är, ja, de växer inte på träd så att säga. Men annars är ju, alltså Osimhen som du nämnde där, han är väl egentligen det namnet som kittlar mest på något sätt. Alltså hade de kunnat lösa honom, ja, det lär ju bli dyrt, men hade de kunnat göra det så tror jag att han hade kunnat vara en eller bli ett alldeles ypperligt nyförvärv. Men ja, det gäller att kunna husta fram pengarna också.
Ja, Napoli lär ju vilja ha sin miljard och De Laurentiis är väl, skulle nog helst vilja sälja Osimhen i det här läget för att få så mycket pengar som möjligt. Men tveksamt om United skulle lägga sån summa om det inte var i hel panik här nu. Alltså Joao Felix är ett annat namn som kopplas väldigt mycket med United. United ska ha haft diskussioner med Jorge Mendes då, agenten. Vi ska komma in på Joao Felix här också, men det känns ju som en spelare som kanske inte riktigt är den, alltså, renodlade centerforwarden som de vill ha, utan snarare någon som agerar lite från kanten och så vidare, som kan bli lite överflödig, men jag vet inte. Någonting måste de ha in i alla fall, tycker jag, centralt. Sen för yttrarna har de ju bra ställt på nu. Jadon Sancho måste väl komma i form så han får träna med resten av laget igen i alla fall. Till att börja med var lite oroväckande uppgifter där under VM:et som kom. Men Joao Felix, om vi går vidare, för där är det Chelsea som också är väldigt intresserade och det pratas om ett lån med köpoption. Och det är ju då för att Atletico Madrid är inställda på att de kommer bli av med honom det här fönstret. De har ju varit ute, VD:n Gil Marin gick ut och sa här under VM att, ja, jag skulle gärna vilja behålla Joao Felix för jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare, men det funkar helt enkelt inte med relationen med Cholo Simeone. Han sa ju det rakt ut egentligen, att han får för lite speltid, är för missnöjd och det är läget att de måste kanske då sälja, och då är ju Premier League-klubbarna står ju på rad. Atletico vill ju såklart ha väldigt bra betalt och då kanske det är en lån med köpoption som skulle kunna vara aktuellt. Joao Felix till Chelsea, om vi börjar med den Premier League-draken, tror han hade passat där?
Han känns ju väldigt Potter-kompatibel ändå. Mm. Alltså, liksom, hyfsat ung och ja, men den typen av spelare som Potter uppskattar. Så att, ja, man kan väl se en öppning för honom därför att det är inte riktigt gjutet ändå. Alltså Chelseas startelva överlag. Alltså, Potter, även om man kan börja se att något så när nu att han kanske har hittat sin startelva, så är han ju fortfarande väldigt, ja, alltså det finns ju mycket ja, möjligheter ändå för ett nyförvärv att komma in och liksom ta en plats. Så att, ja, eventuellt att man kan se honom i Chelsea. Alltså Kai Havertz som var ganska bra nu under gårdagen. Han är ju ändå fortfarande lite av en sån där frustrerande spelare som han kan göra väldigt mycket bra saker, och sen så i avslutningslägena så ser det inte lika bra ut. Så att jag skulle vilja säga liksom att han, att hans plats är, ja, att man absolut inte kan rucka på hans plats. Men ja, det är svårt att säga också, såklart.
Annan klubb som vill värva Joao Felix säger i alla fall haft diskussioner med Jorge Mendes. Mendes har ju varit runt och kontaktat alla klubbar här för att hitta någon form av ny adress till Felix. Men det är ju Arsenal, och där hade det ju varit väldigt spännande att se vad han skulle kunna göra i den här Gabriel Jesus-rollen. Nu gjorde ju Eddie Nketiah det alldeles strålande här på Boxing Day, men Joao Felix där kittlar ju lite också.
Ja, det gör ju det, och det som du säger, alltså Nketiah var ju, han var ju väldigt bra. Alltså jag tycker fortfarande att Nketiah, han har ju sina begränsningar, men han kan också göra de här sakerna som är helt sensationella, särskilt mottagningarna när han vänder upp. Alltså han är ju sensationellt bra i de lägena, och det såg vi inte minst nu i matchen senast. Men det finns ju ändå alltså viss form av begränsningar i hans rörelsemönster, och han är ju inte lika instinktivt bra som Gabriel Jesus är. Så det är ju absolut en sån där position, om nu Jesus är skadad, där man behöver backup. Så att ja, man kan säga att Arsenal skulle kliva in där.
Det finns ju ett annat namn dock i offensiven som främst kopplas samman med Arsenal, både från Arsenal själva och från spelaren själv. Men vi kommer till den namnet lite senare, för vi vill inte lämna Chelsea riktigt än. För där verkar man på väg att värva på en annan position, nämligen mittbackspositionen. Benoit Badiashile från Monaco, 21-årige mittbacken, på väg in. Samstämmiga uppgifter om att Chelsea är nära att slutföra den övergången. En övergång skulle kosta någonstans runt 35-40 miljoner euro, alltså runda slängar då 400 miljoner kronor. Ännu en mittback innan, efter man har värvat. Ja, Fofana gick ju sönder ganska tidigt dessvärre. Koulibaly har inte riktigt kommit upp i den nivån som de kanske hade hoppats. Badiashile då in. Tror du att den spelare som går rakt in i en startelva här, eller är det för breda truppen?
Nej, men det kan jag mycket väl se. För det första är han ju vänsterfotad. Om jag inte helt misstar mig så har inte Chelsea någon vänsterfotad mittback. De har ju Kukureya såklart, som kan spela som, ja, en extra tredje mittback då i en trebackslinje. Men det har definitivt varit brist på det i alla fall. Så att absolut att han har stora möjligheter i så fall att få spela, och han länkades väl också till Newcastle då när de till slut plockade Bortman istället, så att det har ju funnits väldigt starka kopplingar till Premier League innan. Jag tycker att han är en bra ålder, och det skulle också gå hand i hand med Chelseas nya värvningsstrategi med Todd Bowley, det här med att de gärna plockar in yngre spelare som har väldigt en ljus framtid framför sig. Så att ja, på så vis så kan jag absolut se det hända. Men det är ju ganska, ganska hög prislapp, men å andra sidan så de har ju spenderat en hel del på mittbackar och försvarare redan, så varför inte slänga fram lite till då?
Alltså jag var förvånad att jag fortfarande är så ung. För att alltså det är två år sedan som man kopplades till Manchester United väldigt mycket. När han hade slagit igenom i Monaco där också. Han blev väl först känd, höll jag på att säga, var väl kanske ett starkt ord för det, men när Thierry Henry skällde ut honom på en presskonferens, minns du det?
Det hade jag faktiskt glömt på.
När han inte då sköt in stolen efter han lämnade presskonferensen och fick en avhyvling av Thierry Henry som skulle leka uppfostrande pappa mitt i det här presskonferenspodiet. Otroliga scener. Och det var ju Benoit Badiashile, då helt okänd, som inte hade skjutit in den här stolen efter presskonferensen. Sen har det gått desto bättre för honom, gått igenom alla franska ungdomslandslag, spelat över 100 matcher för Monaco, gjorde ju debut i A-landslaget, och vi vet vilken konkurrens det finns på mittbackspositionen i Frankrike här nu i Nations League i höstas. Jag tycker ju snarare att om man jämför med vad till exempel Chelsea betalar för Fofana, så tycker jag att prislappen är otroligt rimlig i det här läget, för det är en väldigt intressant mittback de får in här.
De snöade ju in sig också på Fofana väldigt mycket. Det var som att de var intresserade, och sen var de till slut så intresserade att de inte riktigt kunde se klart i den situationen, tycker jag. Kukureya är ett annat sånt exempel på en spelare som han har inte levererat ja, men så pass som man kanske tänkte att han skulle göra, hittills i alla fall.
Nej, men jag är en av Marco Correas största supportrar, men jag tycker absolut inte att han är värd den prislappen eller prisbild som Chelsea slutade betala. Det fanns en anledning till att City drog sig ur. Att det är inte rimligt för den spelaren med det CV:t att betala det Chelsea gjorde. Det ska bli väldigt spännande att se hur de agerar i det här fönstret, just Chelsea då, i och med just de överpriser jag tyckte de betalade för spelare rakt av under sommaren. När de ändå sitter nu med en trupp där de faktiskt måste förstärka ganska många positioner. Det är inte bara försvaret som de vill ha in någonting. Det är ju som sagt anfallet med, ja, där de behöver verkligen en forward. För det känns inte som att Graham Potter litar 100% på någon av sina alternativ. Och Broch har dessutom borta nu resten av säsongen. Och ett mittfält där Kanté och Jorginho är sannolikt kanske på väg bort i och med kontraktsluten till slut av säsongen. Där du måste få in nya spelare. Så det är ju mycket de har att göra i Chelsea. Och det är mycket, ja, som kan hända.
Det är ju ett projekt som bara är i uppstarten på något sätt. Mm. Så att, ja, det är väl det man får ha med sig i åtanke också, om det inte ser så bra ut, alltså på planen. Nu såg det ju hyfsat bra ut senast i alla fall, så att de är väl kanske på rätt spår. Men ja, det lär nu hända mycket där i den truppen.
Mm. På tal om projekt som inte är på uppstarten utan snarare kanske på sluttampen, så ska vi väl ändå avhandla Cristiano Ronaldo här också. Det blir väl Al Nassr, eller?
Ja, fråga inte mig. Det verkar väl så, va? Jag har räknat hem den, men ja, jag vet inte om det har skett något nytt.
Man har ju typ räknat hem den, men det är väl fortfarande att de ska komma helt överens om allting, och han ska ju ha varit där, och det har bokats in läkarundersökningar hit och dit och allt möjligt, och man väntar väl mer eller mindre bara på att det ska bekräftas. Och sen får vi se vad det är för form det kommer bekräftas i. Om man ska tro spanska medier så har det redan varit klart sedan länge. Men vi får väl se. Vet inte om vi har pratat om det innan, men dina känslor om att, ja, Cristiano Ronaldo gör den här flytten. Om man nu
gör
den.
Nej, men det är ju slutet på en era på något sätt. Mm. Jag är väldigt nyfiken på att få veta exakt hur omöjligt det var för honom att lämna i somras. Alltså om det verkligen var så att Man United satte stopp, eller vad det nu var, om det helt enkelt inte fanns något, ja, men särskilt många alternativ för honom. För att om man tänker på allt det här blev nu med hela den här intervjun han gjorde, och ja, men tänk om han hade gått till en annan klubb bara i somras, och så hade han fått en massa speltid inför VM, och så hade han kanske kommit dit i ännu bättre form, och han hade aldrig gjort den här intervjun kanske då, som, ja, satte eld på hela världen typ.
Oh.
Och då hade vi kanske varit i en helt annan situation där man fortfarande hade pratat om Cristiano Ronaldo med en spelare som liksom är på nedgång fast med hedern i behåll. Jag tycker nu så, jag vet inte riktigt, jag tycker inte det är så mycket kvar av honom längre, och det måste ju göra ont i honom att se Lionel Messi lyfta VM-bucklan, för att oavsett vad han säger så har det väl varit Messi som han främst har tävlat mot och som säkert har inspirerat honom att hålla på så länge som han har gjort. Så att, nej, slutet, så skulle väl jag beskriva det.
Alltså det här tänk om perspektivet, för jag flyttar ännu ett år tillbaka och tänker, tänk om Sir Alex Ferguson inte hade övertalat honom att gå tillbaka till United och han gått till City. Vad som hade kunnat hända där. I den
han hade väl inte fått ännu mer speltid. Alltså man tänker väl att själva speltiden borde väl ändå rimligtvis ha blivit liknande. Alltså man kan ju inte tänka, för då föreställer jag mig att de ändå hade plockat Haaland. Jag menar, Ronaldo hade ju inte gått före honom. Ja, det är svårt.
Nej, det är mycket att tänka om här, men samtidigt på något sätt, för mig blir det här, om nu det blir Al Nassr, så är det på något sätt känslan av en spelare som inte riktigt vill släppa sin självbild. Fast han har, alltså fast den har fått så mycket törner som den kunde få under den här hösten, att han har ju ramlat ner från en pedestal som han är van vid att vara på. Om han flyttar till Saudiarabien och spelar där, så kommer han anses vara störst, bäst och vackrast på planen där. Han kommer leva i sin bubbla där borta och på något sätt ändå fortsätta leva i tron att han har den här storheten än idag. På ett sätt. Så det är väl lite den verklighetsflyktskänsla man får av alltihopa, snarare att det är pengarna han jagar
Ja, jag tycker bara det är synd. Alltså det är, det är synd på en så fantastisk fotbollsspelare som han har varit. Att det är så många som har ändrat sin uppfattning om honom. Det, men så är ju så är livet.
Ja, vi får väl se när det bekräftas. Vi har väl mer eller mindre räknat hem den i alla fall. Även om det inte då är på pappret officiellt klart.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jude Bellingham, där är det ingenting som är klart än och det är fortsatt rykten hit och dit. Det känns som att varje gång man spelar in en Sillypodd så är det någon ny klubb som är i förarsätet. Den här gången så är det Real Madrid, för det är både uppgifter i Spanien och i Tyskland som gör klart att Jude Bellingham är intresserad av Real Madrid och prioriterar Real Madrid i ditt val då för vilken klubbadress han ska ha när han då flyttar från Borussia Dortmund. Då att Real Madrid då är redo att gå all in för att värva Jude Bellingham, gissningsvis då möjligtvis som en ersättare till Toni Kroos, som man förväntar sig kanske faktiskt ställer skorna på hyllan efter den här säsongen till och med och bara nöjer sig med karriären som han har haft. Och det skulle inte vara helt förvånande ändå, och då skulle Jude Bellingham vara en ganska bra ersättare. Jag vet inte hur går snacket i England, är det mer Real Madrid-bound som man skriver nu eller fortfarande Liverpool och City som...
Nej, jag tycker fortfarande man bara ser Liverpool och City, men det är kanske inte så konstigt. Man värderar ju honom väldigt, väldigt högt här borta, och det ska man ju såklart göra. Sakerna han kan göra nu redan vid den här unga åldern, då kan man ju bara tänka sig hur det kommer att se ut om ett par år. Men jag tänker mig ju ändå att Liverpool kommer att ge det ett ärligt försök, för att han har ändå kopplat sig ihop med Liverpool under så pass lång tid att man tänker att, ja... Om han nu ser också att, alltså faktiskt, om han nu ser att Gakpo till exempel går till Liverpool också, att det ändå finns en ambition i Liverpool, att de inte är på nedgång under Klopp, som man kanske, ja, dit tankarna drogs i höstas när den såg så bra ut på planen. Ja, men då kanske Bellingham också känner att, ja, men det här är ett projekt som jag vill hoppa på. Så att, jag vet inte, Man City behöver man inte ens motivera varför man ska gå dit. Särskilt inte nu efter att Guardiola också har förlängt sitt kontrakt, så att man vet att han kommer stanna där ett bra tag. Det är ju två fotbollsklubbar, ja, tre då med Real Madrid som är oerhört attraktiva, så det hänger kanske lite på honom själv också. Jag vet inte, alltså han var ju väldigt, just det här med att han flyttade utomlands till Tyskland och sånt, det visar ju ändå att han är inte främmad för att flytta till ett nytt land och en ny kultur och sådär. Så att det kan ju möjligtvis indikera att han är kanske sugen på La Liga. Men ja, det lär finnas intresse.
Ja, men vi kan väl ändå, man vet ju aldrig vad som händer såklart, men det känns ju som att det är de tre som jag nämnt som det handlar om. Jag har svårt att se någon annan klubb kunna konkurrera med de här tre i den här jakten. Sen om det hamnar i Liverpool, City eller Real Madrid, alla hade på något sätt varit väldigt väntade flyttar för Bellingham på alla sätt och vis. Men nej, om man ska tro det som har rapporterats i Bild till exempel, så är det väl just i Madrids fall också att spela med ett mittfält i framtiden som också är ungt. Och ja, alltså några av världens mest lovande mittfältare i form av Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde, att få bygga någonting på sikt ungefär som Modric, Kroos, Casemiro gjorde under ett decennium i Madrid, att Bellingham blir en del av det nya mittfältet som de ska ta över efter de här trotjänarna. I Liverpool skulle han dock få en mycket viktigare roll. Han skulle betyda mycket mer för dem att få in också, och är så pass självklar att få in. Och jag återigen, jag repeterar där du sa, City behöver man inte argumentera för varför man vill till i dagsläget med tanke på vad de har på gång. Nej, det blir spännande att följa. Vi får väl se, det rapporteras lite olika från olika håll av förklarliga skäl. Ett Bellingham-alternativ som också finns, som det också rapporteras mycket om, är ju Enzo Fernandes, VM-succén i Benfica, som utsågs till VM:ets bästa unga spelare Enligt argentinska uppgifter ska ju redan ha dykt upp två stycken bud över utköpsklausulen till Benfica, som börjar mer och mer ställa in sig på att vi kommer inte kunna behålla honom i det här fönstret. Och då är det ju alla möjliga klubbar det pratas om. Det pratas om Chelsea, det pratas om Manchester United, det pratas om Liverpool, Real Madrid och så vidare. Om du fick välja, Frida, vilket du dessvärre inte får göra i det här fallet, för att se vilka som köper honom. Men vart hade du helst velat se Enzo Fernandes?
Nej, men först och främst får man ju ändå säga att han kan ju spela på olika sätt. Alltså för Argentina så spelade han ju väldigt djupt stundtals, alltså nästan som en extra mittback. Och sen för Benfica så har han ju främst spelat i tvåmanna mittfält med defensiva Florentino Luis heter han, va?
Ja.
Där han ju då har haft en liten annan typ av roll, alltså en lite mer progressiv roll. Mm. Så att han är ju väldigt mångsidig på det sättet, vilket gör att han skulle nog kunna smälta in i de flesta lag. Det jag motsätter mig i Man United-fallet är väl att de redan har Christian Eriksen och Casemiro, vilket gör att då hade han ju inte varit... Han hade inte varit första valet omedelbart i alla fall. Jag tror absolut att han hade kunnat spela med Casemiro och göra det väldigt bra. Men har man Christian Eriksen så det är ändå svårt att flytta på honom. Alltså ett mittfält där det håller på att byggas om, det är ju Liverpool trots allt. Så att där finns det ju på något sätt en öppning då. Chelsea, som vi redan har nämnt, massa centrala mittfältare som håller på att falla bort, höll jag på att säga. Men ja, Jorginho ryktas väl till och med till Newcastle.
Ja,
kan väl mycket väl, ja, kan väl mycket väl bli så att han går dit. Så att, ja, men jag tycker ändå att det finns ändå rätt många klubbar där man faktiskt kan se honom, och så vissa mer då än andra.
Ja, sen är frågan om säg att det är Liverpool som vinner dragkampen om Fernandes, så är det nästan en signal på att man inte kommer göra det om Bellingham.
Nej, exakt. Det är väl det som gör att man tänker att det inte kommer ske.
Mm.
Ja.
Nej, men Chelsea känns logiskt, tycker jag, på något sätt. Om de har pengarna för att investera i en sån spelare, det skulle ju kosta över en miljard att lösa det här under det här fönstret, det är jag övertygad om. Om man känner att det är värt utifrån, ja, priset är ju hypat efter det här VM:et, så är det, men samtidigt är det ju en spelare som är otroligt spännande på sikt. Det här är inte bara en spelare som är en fluga efter ett mästerskap, utan en spelare som faktiskt kan bidra och bli väldigt viktig för en klubb i väldigt många år framöver. Så att det blir väldigt spännande att se vad som händer med honom. Känslan är väl ändå att det blir en flytt till någon klubb, till någon stor klubb i det här fönstret. Benfica är ju väldigt bra på att smida medan järnet är varmt. Tror dock inte att Alexis McAllister flyttar på sig i slutändan. Även om det ryktas väldigt mycket om honom också.
Ja, vilken skräll att det ryktas om Chelsea. Det känns som att den där länken mellan Brighton och Chelsea kommer vi nog få se under väldigt många år. Jag tror inte att Brighton... Jag börjar förstå varför Chelsea har blivit den nya hatklubben där för Brighton supportrar. För att det är inte bara spelare man tappar till Chelsea, utan det är ju ledare och ja, alla möjliga former av ledare, inte bara Graham Potter. Så att, men nej, han finns ju på mångas radar. Det måste han ju ha gjort innan det här VM:et också. Alltså alla har ju kunnat se att McAllister har varit väldigt bra de senaste säsongerna. Men Brighton, ja, det kommer nog krävas en del ändå för att de ska släppa honom. Å andra sidan, det är ju lite grann så som klubben är uppbyggd, att man plockar in spelare och sen så utvecklar man dem och så har man dem ett par säsonger och sen så säljer man vidare. Det finns ju även Caicedo där som man tänker sig att han nog inte kommer stanna i Brighton så där förfärligt länge. Men Brighton kommer inte släppa spelare för några små summor. Det kan vi nog hugga fast.
Nej, de kan ju bara peka på Kukureya och säga att ja, men ni betalar ju det här för honom och så har vi honom här efter ett VM.
Mm.
Sen är det ju att Trossard verkar ju också vilja ha den här större flytten också till en klubb för att se vilken klubb skulle vara intresserad. Där är ju också Chelsea med i bilden såklart. Så att vi får se. McAllister kopplas till lite fler klubbar också. Det är Arsenal är ju en klubbarna som det pratats om, Atletico Madrid, jag vet inte vart de skulle få de pengarna från att göra en sån värvning. Borussia Dortmund har dykt upp lite oväntat. Newcastle ska vi väl koppla till båda de här argentinska mittfältarna som även har även om då ja, Newcastle har väl utåt sagt att Enzo Fernandez kanske inte riktigt är aktuellt eller realistiskt i dagsläget att man skulle kunna tampas om. Men likväl, jag får ändå känsla av att McAllister sitter ganska lugnt. Alltså att det ska till ett hutlöst bud för att Brighton ska sälja, och jag tror inte det hutlösa budet kommer. Ja.
Han sitter ju i en superposition, sen har han väl inte jättelång tid kvar på kontraktet heller. Han har inte skrivit på något nytt, så att nej, han sitter in i en fantastisk sits får man ju säga.
Ja, jag tror att han lider inte av att stanna i Brighton ett halvår till heller, om vi säger så. Så att nej. Någon som jag tror dock skulle vara väldigt besviken om han får sitta kvar i sin klubb under våren, det är Mykhailo Mudryk. Aldrig sett en spelare, tror jag, så öppet och tydligt flörta med en annan klubb som Mudryk och Arsenal. När han börjar lägga upp Insta-inlägg om hur han sitter och tittar på matcherna, hans intervju där med ukrainska, vad heter det, sportjournalisten tillika då Oleksandr Zinchenkos fru, som där han pratar väldigt öppet om hur han vill till Arsenal och så vidare. Och intresset verkar ju ändå ömsesidigt, för det är väl ändå Mykhailo Mudryk som är Arsenals, alltså, prioritet i det här fönstret.
Ja, och de har väl fått ett bud nobbat nu också. Mm. Så att det gäller väl. Men det var ju väntat att de skulle nobba det första, så att nu förbereder de ett andra. Men nej, det är ju våghalset också från Mudryks sida att flörta så öppet, för att skulle det nu vara så att någonting sker så som det kan göra, det är ju en väldigt oförutsägbar bransch det här, då blir det ju svårt på något sätt att hitta någon annan klubb så där som är villiga att sätta på en om man har varit så öppen med sina känslor mot en annan klubb. Men nej, absolut, jag har ju redan räknat hem den här egentligen. För att det känns som att det kommer att hända. Det handlar bara om att Shakhtar ska bli nöjd med övergångssumman.
Ja, det blir svårt för till exempel Tottenham att kliva in ifall det skulle skita sig med Arsenal nu.
Ja, men exakt, det är det jag menar. Att man ska nog vara lite försiktig med sådana där grejer. Men ja, man får ändå beundra att han så gärna vill till Arsenal.
Ja, det märks. Sen lite smidigt kan vi flyga över här på lyssnarfrågorna. Det har kommit en hel del, så kan riva av några av dem. För Fredrik Nordin frågar, Mudryk, behövs han verkligen i Arsenal? Saka plus Martinelli plus Mudryk, hur ställer ni upp? Jag tror inte han skulle gå in i startelvan till att börja med.
Nej, det tror inte jag heller, men som sagt, man måste ju ha täckning. Ja. Alltså, det har ju blivit tydligt nu också med Arsenal att tittar man på deras trupp och huruvida, alltså just om man tänker sig den här titeljakten med Manchester City, ja, det blir väl med Newcastle också, men då gäller det på något sätt att ha en väldigt bred trupp, och det har inte Arsenal just nu. Så att få in Mudryk, kan spela väl främst i vänster, va? Om jag inte minns helt fel.
Ja, det är där jag har sett dem springa omkring i Champions League i alla fall.
Ja, exakt. Och då blir han ju en backup till Martinelli. Mm. Och ja, alltså det är ju inte fy skam det heller. Och som sagt, det måste man ha om man ska utmana om de riktigt stora titlarna.
Ja, och det svarade väl lite på Jonas Franssons fråga där också, om att hur skulle han passa in i Gunner. För det är väl just det, att han skulle vara väldigt naturligt komplement till de här spelarna, och det behövs där för att hänga med under resten av säsongen när de ska spela på dubbla fronter med Europa League som väntar också. Du har guldstriden i Premier League som de i högsta grad är inblandade i, så att onekligen en smart värvning tycker jag. En spelare som verkligen också vill spela för klubben, då inte bara kommer gnälla om man kanske inte har jättemycket speltid i början. Kan vi gå vidare? Vi hoppar tillbaka till Chelsea. Mycket Chelsea här också. Förklarliga skäl är ju säkert ett händelser i ett fönster som väntar för dem. Sandberget som frågar, hur seriöst ska vi ta ryktena om Enzo till Chelsea? De ska vi nog ta ganska seriöst ändå, tror jag. Och vem borde Chelsea ta in som högerback då James skadat sig igen? Ja, det var ju alltså, otroligt trist att se.
Ja, det är ju... Man kunde på något sätt se det på hans ansiktsuttryck också, att det här är nog inte bra. Och jag tror att Graham Potter, han måste ju ha tänkt att vad är det för förbannelse jag har över mig? För att James gjorde ju massiv skillnad i det mötet också. Så att, ja, vi får väl se hur pass allvarligt den där knäskadan är, men absolut... Man behöver en högerback, man kan inte förlita sig på Aspi så värst mycket länge till. Men frågan är, jag har liksom inget namn som dyker upp i huvudet bara sådär automatiskt. Jag vet inte om du har något.
Ja, det är ett som jag tänker direkt, som jag nästan tror kommer att kunna ske. Och det är Denzel Dumfries.
Ja, okej. Okay. Ja, fair enough.
Men det beror lite på, för Inter vill ju casha in på honom nu. De vill verkligen bara maxa pengarna. Nu är det ju lite mästerskapseffekt på Dumfries också. Han gjorde ju ett väldigt fint VM för Nederländerna. Värvades ju till Inter efter han gjort ett väldigt fint EM för Nederländerna, ska vi komma ihåg. Det är ju en offensiv ytterback som jag tror verkligen hade passat i den där rollen för Chelsea också. Som Chelsea har pengarna och är redo att lägga dem, och det skulle nog ändå kosta runt en halv miljard tror jag, vilket är ett visst överpriset till ålder och så vidare, då känns Dumfries ganska logisk.
De får gå för Juranovic annars.
Det hade ju varit smart. Skotska ligan.
Ja, precis. För att vara ett där backup-alternativ ifall man inte hittar någonting annat. Han var ju rätt så bra i VM han också.
Ja, och hade kanske inte kostat fullt lika mycket som jag tror Dumfries kommer göra om man nu ska försöka värva honom. Det pratar om United och sånt.
Otroligt.
Också.
Otroligt. Nu googlade jag hans namn och så står det till och med Chelsea set to accelerate interest in Celtics Juranovic.
Såklart.
Sanslöst. Det är som förutsägbar bransch det här. Är det inte?
Ja, vi har varit med ett tag också. Det är det. Ja, ganska lätt att placera ut.
Man bara kommer på den första spelaren som gjorde det hyfsat bra i ett mästerskap och så har man det. Ja.
Men har han kopplat samman med Tottenham någonting? För vi kan ta Mighty Mikes fråga. Kommer Spurs äntligen få loss en kvalitativ högerback? Det hade ju Juranovic kunnat vara någonting också. Nu tycker jag i och för sig att de har Doherty, så jag vet inte riktigt stressen där, men...
Ja, jag tycker att det finns ganska många positioner, vill jag på säga, som de bara men mittbackar kan ändå tycka att det finns någon form av idé att plocka in någon mittback som är lite bättre på att transportera boll och bygga upp spel, för jag tycker inte riktigt att de har det nu minus Romero då, att det hade behövt lite mer kvalitet på de positionerna. Men en högerback, det är väl någonting också som man har tänkt under ganska lång tid, att där har det ju inte funnits någon sådär fast spelare, utan Royal har ju på något sätt blivit lite hackkyckling också, har han inte det?
Ja, det får man nog säga.
Och så Dorothy som fick sig en känga i höstas då när han inte var redo. Ja, det var ju lite Contes ord blev lite förvrängda där, men det finns ändå ett par positioner som där man tänker att Tottenham absolut kan plocka in lite nyförvärv.
Minns du när de värvade Jed Spence? Det hände ju en gång.
Ja, det var ju sommars ju.
Ja, precis. det har gått bra. Nej, jag håller med om mittbackspositionen. Alltså, man tänker ju här lite med i efterhand att Conte borde ju spendera sin sommar på samma sätt som... Alltså när Erik Ten Hag ringde och liksom, telefonterroriserade Frenkie de Jong, så borde nästan Conte gjort samma sak till Bastoni. Alltså för Bastoni hade ju varit helt perfekt.
Ja, alltså jag tror bara när man spelar med en trebackslinje på det sättet så är det väldigt stor risk att det blir statiskt om man inte har mittbackar som kan ta fram bollen och slå de där passningarna. Alltså Thiago Silva är ju också ett sånt exempel på en mittback som kan slå de där fantastiska djupledsbollarna som behövs för att liksom öppna upp spelet eller öppna upp planen. Och de har han inte riktigt för tillfället då.
Ja, det behöver ju inte vara en Jules Koundé eller Bastoni typ heller, så länge du har en bra fot och spelförståelse. Men jag håller med att Tottenham skulle behöva en mittback för att se vad som skulle kunna dyka upp där. De har inte fullt lika mycket pengar som Antonio Conte kanske hade velat att de skulle ha att spendera i det här fönstret i alla fall. Även känslan. Kan ta en fråga här från Per Palmblad också. Har Uniteds sanslösa överpris av Antony förstört prissättningen för andra medelmåttiga spelare? Jag tycker inte Antony är medelmåttig kanske, men ja. Eller spelare från sämre ligor. Jag tycker väl att om Liverpools Gakpo-pris stämmer så är svaret nej.
Ja, det är väl... Man märker ju att marknaden är... Den är upp och ner hela tiden. Och i somras var den ju helt grotesk. Vilket gjorde att, och klubbar också, de hamnade ju sådär i panikmode igen. Och då blir det ju att summorna blir betydligt högre. Men om man planerar sina köp, alltså långt i förtid, då behöver det inte rusa iväg sådär prismässigt. Så att det är väl det man får ta med sig på något sätt.
Det är ju lite hur många fönster man är redo att vänta på spelare man verkligen vill ha. Om du är redo att vänta några fönster kan du ju alltid få spelare billigare. Men när du är väl desperat åt båda håll att lösa någonting väldigt fort och ena säljande parten inte vill sälja, då det blir såna överpriser, som i Anton i fallet.
Ja, och jag tycker nu när man ser Casemiro, han är ju på något sätt, även om de pengarna var hiskeliga för honom, sett till hur gammal han är ändå. Nu när man ser honom spela så tänker man att ja, men det var värt varenda krona, eller varenda penny blir det ju.
Ja,
men det blir, det, för ja, det beror ju på hur man vrider och vänder på det, såklart.
Mm. Nej, han var helt okej här mot Nottingham och har varit helt okej sen han fick börja spela lite mer och inte varit petad för Scott McTominay. Så han verkar ändå motiverad, måste man säga. Vi tar en fråga till innan vi avrundar för idag. Vi tar den från Linus Norman. Ligger det något i ryktena gällande Moukoko till Barcelona? Är han rätt typ för klubben? Är det rätt typ av klubb för honom? Om vi drar historien om Youssoufa Moukoko då, så är det är ju Dortmunds supertalang som fick debutera här i tyska landslaget också i samma med det, i tysk väg misslyckade världsmästerskapet. Blev dock just slog i rekord i liksom ung spelare som får göra debut och så vidare. Och har ju varit jättebra i Borussia Dortmund och hypats länge. Dock har han ju ett utgående avtal. Det, agenten gick ut här relativt nyligen och sa att vi är inte nära en överenskommelse om ett nytt. Alla storklubbar i världen tittar ju och inser att man kan plocka en av de mest spännande anfallstalangerna i världen gratis i sommaren. Barcelona, deras nya melodi är att leta efter spelare gratis. Så för Barcelona är det väl jättebra om de skulle kunna lösa honom. För Moukokos del så beror det väl helt på vad de ser för status på Robert Lewandowski, för det är inte jättemycket speltid han skulle få nästa säsong i Barcelona om det är så att Lewandowski fortfarande är kvar, vilket han lär vara. Så då känns det väl bäst att kanske signa för Barcelona, lösa någon form av återlån till Dortmund eller vad som helst för att ha någon form av speltid och fortsätta få kontinuitet, för jag tror inte han går in och petar honom i Barcelona idag. Chelsea har ju också kopplats mycket samman med Moukoko av förklarliga skäl. Vad säger du, Frida?
Låter jättebra. Ja, men det är svårt med så unga spelare. Så, ja, alltså, jag tror väl i för sig inte. På något sätt har vi hamnat i en sån här situation där vi förväntar oss att unga spelare som är så här 20-21 år, att så fort de värvas till en stor klubb numera, vilket kanske inte händer lika ofta för att ofta förr så gick de till en mellanstor klubb och sen så utvecklades de ännu mer där, och sen när de var helt redo så flyttade de till en stor klubb. Och nu har det där, alltså glappet mellan, alltså att nu är det ju ofta så att man går från en liten klubb till en stor klubb direkt, och då är det ju svårt också att veta hur kommer den spelaren akklimatisera sig, kommer han vara nöjd med att sitta på bänken ett tag? Jo, men det borde han väl vara i det här fallet, tycker man. Så att på det sättet, absolut, det kanske är en jättebra flytt.
Ja, återstår att se vad som händer med Youssoufa Moukoko och andra talanger som letar nya klubbar. Det märker man om inte annat att det är de yngre spelarna som man kan sälja eller som är attraktiva på marknaden på ett helt annat sätt än kanske för några år sedan. Men det har vi pratat om förut också.
Jag vill bara nämna Jordan Pickford också, mysteriet kring honom, som händer där.
Gå igenom.
Ja, men hans framtid är ju osäker, Everton, av någon konstig anledning som ingen verkar veta riktigt. För han har 18 månader kvar på sitt kontrakt, om jag inte minns helt fel. Och det är klubben som håller sig ifrån att skriva på ett nytt 5-årigt kontrakt. Det är alltså inte Pickford själv som håller sig från att skriva på, utan det ska alltså vara ledningen då som drar ut på tiden, vilket gör att nu har ju Man United och Tottenham och Chelsea och alla andra klubbar vaknat till liv, och de bevakar så att säga situationen. Och även Anthony Elanga är ju inblandad lite grann i det här också, för att han ryktas till Everton att han kommer att lånas ut. Så att vi får följa den händelseutvecklingen där, men det är ju lite kittlande ändå att Englands första målvakt är inblandad i någonting sånt här.
Hade han inte passat ganska bra United?
Alltså jag vet att Pickford får jättemycket skit, men jag håller honom väldigt högt och tycker att han har lugnat ner sig också det senaste året, framförallt att han inte är lika så där frenetisk som han var AB för några säsonger sedan, han kunde göra, han gör färre och färre idiotgrejer. Så kan man väl sammanfatta det, så att jag tycker inte att det vore helt dumt. Man vet, eller man ser ju också på Chelsea att Mendy verkar inte falla Potter i smaken, så att han har ju lagt allt sitt förtroende på Kepa numera. Så att man vet väl inte riktigt om det är så att han kanske vill ha Kepa som första målvakt och ser att han kommer klara det, men ja, det är intressant att följa i alla fall.
Ja, det är jobbigt när Lampard ändå gått ut och sagt att han vill att ha ett liksom nytt kontrakt i Pickford, och sen verkar det ändå vara på ledningshåll som de då tvekar en anledning. Läste om det, jag har faktiskt missat det helt och hållet, att det här var en grej. Se live, ja, jag har dator framför mig, så sitter jag live och googlar Pickford här och noterar det.
Ja, det pryder första sidorna i alla fall här borta.
Ja, du har ju du har ju pappersvarianterna där borta, det är ju nynäst. Vi måste ju ta upp det här. Vet inte om du ser frågetråden här, men Robin Ram som ber att vi ska snacka lite om hur vi tror spelarna firar sin jul, och la upp en bild här på Jordan Pickfords gran som vad är det jag tittar på, undrar jag. Han har liksom hängt alla julgranskulor i botten, ungefär där man lägger de här vad heter de här papperskaramellerna, om man tar de gamla liksom svenska julgranstraditionen. Och så är det helt tomt, alltså uppåt. Otroligt underlig julgran som Jordan Pickford verkar ha.
Men vadå, är det inte ett skämt då?
Ja.
Alltså att han är kort eller?
Ah. Såklart det är.
Jag vet inte, jag har inte sett bilden.
Nej, jag inser ju att det givetvis är det nu. Ingen skulle ju klä sin julgran på det här sättet. Ja.
Ja.
Och därav Patrik Syk taggad också, givetvis, han som har någonting emot korta målvakter. Så var det med det, men det kan jag bjuda på så här i juletider. Vi ska ändå ha lite glädje. Fyndigt skämt ändå, får vi säga. Apropå det kan vi också säga att nej, Kylian Mbappé är inte aktuell för Barcelona. Det är ju trots allt den spanska versionen av 1 april idag, Dia de los Inocentes. Så att det stämmer inte att Florentino Pérez ska hjälpa till med nya Spy Barça-projektet och då låta Barcelona ta Kylian Mbappé, som Mundo Deportivo rapporterat idag. Så om ni läser det, så är det alltså ett aprilskämt, om ni inte förstod det. Med de skämtsamma tonerna så tackar jag dig, Frida, för ett år i tid idag. Vi ses väl imorgon för Premier League-podd, där vi ska gå igenom det fotbollsmässiga som har hänt här under mellandagarna också.
Yes.
Härligt. Vi hörs allihop då också, lyssnare. Det är som sagt PL-podden, kommer tillbaka här imorgon torsdag och går igenom hela den här återstartsomgången. Men från Sillypodden så säger vi på återhörande.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.